Fick någon reflektion eller tanke eller fråga man vill ställa innan vi kör nästa session?
Nu har vi också tänt upp dopgraven, så om det är någon som är sugen så är det bara att köra. Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt?
Ja, men härligt, då ska vi ägna oss åt bibelnörderi. För vi har precis nu konstaterat att den som ägnar sig åt bibelnörderi är salig. Så jag tänkte vi ska bli saliga. Är ni taggade på det eller? Ja, härligt. Men vi ber en bön här igen tycker jag. Så inbjuder vi helige ande här att öppna våra ögon. Så Fader, vi tackar dig för den här stunden. Tackar att vi ska få gräva i ditt ord. Du ser vad vi förberett, men du ser vad du har förberett. Och vi ber att det du har förberett skulle bli verklighet här. Vi sträcker oss mot dig nu. Hjälp oss att vara hungriga. Tänd en ökad hunger och aptit i våra hjärtan efter att lära känna dig. Tackar dig för det handlar om dig. Vi dyrkar inte Fadern och Sonen och den heliga Bibeln, utan det är någonting annat här. Skrifterna pekar på dig, Jesus. Det är det handlar om här. Så vi bara älskar dig. Vi ber om uppenbarelsens ande nu, att du öppnar våra ögon så vi ser klart och tydligt. Vi har våra hjärtan mottagliga för vad du vill säga här. Vi prisar dig i Jesu mäktiga namn. Amen.
Amen.
Ja, jag tror alla hittar till första Mosebok 1, eller?
Längst. Vad säger man? Säger man längst bak
fram,
eller längst fram?
Fram, fram, säger man.
Fast det är ju längst bak.
Är det? Varför är det det?
För man bläddrar ju framåt. Eller?
Nej. Aha, ah, ja. Oj, wow. Eller? Det var avancerat tänkande. Ja, 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 wow.
Mm. Ah, ja. Första sidorna. Det var djupt.
Det var djupt, verkligen. Det var det verkligen. Innan vi kollar lite där så kan vi väl bara säga så här att Bibeln är ju en mycket gammal bok. De äldsta delarna av den är väl skrivna för typ 3500 år sedan. Så det är en gammal text liksom, och tråkigt att vissa människor inte behandlar den som det alla gånger när de läser, utan man förväntar sig att den ska använda vårt moderna språk eller så här, hur vi konceptualiserar världen idag och sånt där. Men, men Gud är ju då en ödmjuk Gud. Vi tror ju på en Gud som inkarnerade, som blev kött. Det står, vi tror på en Gud som liksom bodde i det heliga och antog en tjänare i sig stalt och ödmjukade sig. Och eftersom han är ödmjuk och betjänar människor, möter människor där de är, så har han ju valt att tala genom det folket som han möter liksom, i deras kultur, i deras förståelse, och så tala profetiskt in i deras situation. Sådär. Och det är viktigt att ha med sig när man kliver in, för all kommunikation sker i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Eller hur? Vi har en kontext här nu, hur vi kommunicerar, hur vi talar. Och det är andra i andra länder, det är andra i andra generationer och så vidare. Och därför så, när man läser Bibeln blir det en krosskulturell resa så. Så man behöver leva sig in i författarnas världsbild för att se vad de kommunicerar, eller vad hela andra kommunicerar genom dem och vad det kan säga oss idag. Mm.
Samtidigt som Bibeln också är, eller budskapet också är enkelt. Alltså det, dels så kan vi gå in i det och fördjupa oss, men sen är det ju också, vi måste också lita på att Gud kan tala till ett barn genom Bibeln, mm. eller att Gud kan tala till någon med kanske intellektuell funktionsnedsättning, mm. som kanske inte kan sätta sig in i kontexten där och då. Och det är det som är så häftigt också, att Gud känner oss var och en och kan tala på olika sätt. Han kan tala genom att vi sätter oss in i kontexten och förstår vad författaren verkligen menade. Men han kan också tala genom en tumvers, eller att någon helt plötsligt säger ett bibelord till dig som talar rakt in i din situation just idag.
Ja.
Så det är det som är så häftigt också. Det är verkligen en levande bok.
Mm. Amen. Yes, men nu ska vi kolla på första Mosebok 1. Vi ska se att den är galet briljant liksom. Och vi kan ta bort våra egna förväntningar och tänka så här. För det är så väldigt lätt att när man bara läser något som man läst jättemånga gånger, att man tänker, jag vet redan det här. Jag kan redan det här. Och då är det väldigt lätt att man missar någonting nytt. Liksom. Mm. Så det första vi kan påpeka här då, det är ju att Bibelns kapitelindelningar. Bibeln hade ju inte kapitel när den skrevs. Kapitelindelningarna tillkom på 1200-talet, alltså för 800 år sedan typ, ungefär. Och alla gånger den här munken som gjorde det, man får ju bara säga att ibland så klantar han till det lite.
Men ofta är det väldigt bra.
Ofta är det väldigt
bra
och hjälpsamt.
Jag är jättetacksam att det finns indelningar som man kan hitta i den. Snarare att man bara, du vet det där stället, och så ska man liksom bläddra igenom hela Bibeln. Det hade varit lite svårt.
Ja, men exakt, exakt. Men ibland blir det så här, som nu när vi kollar på kapitel 1, så kommer vi märka att det tar slut inte i sista versen av kapitel 1, utan i tredje versen av kapitel 2. Så det blir att sjunde dagen i kapitel 2. Så man bara har med det. Så vi kommer kolla på första Mosebok 1 till kapitel 2, vers 3. För det är enheten. Yes, all right. Bibelns första vers, vad säger den, Jenny?
Jag höll på att säga och ordet blev kött och ord ibland. Men där står det inte alls. Det står att... Ja, vad står det? I begynnelsen, det ska jag kunna utantill. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Yes, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Man kan också säga i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden, som det kanske är mer likt hebreiskan. Mm. Och det blir som en sammanfattning av det som ska följa nu då. Hur Gud skapade himmel och jord, himlarna och jorden. Så det kommer handla om himmel och jord här. Det kommer handla om det som är ovan och det som är nedanför. Och hur Gud skapade. Och då fortsätter det i vers 2. Och så står det, vadå?
Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet.
Så allting börjar här i vers 2 med att jorden är öde och tom.
Trevligt.
Mm. Och det rimmar på hebreiska. Alltså hebreiska är fyllt med ordlekar, och det står tohu vavohu. Och det betyder bokstavligt talat öde och tom då. Men det betyder egentligen också oformad och ofylld.
Öde och tom, oformad och ofylld.
Eller med andra ord, oordnad och obebodd. Det gamla sättet att säga ingenting på egentligen. Men det vi kommer se sen är att det här kommer nu svara på lösningen på det som är oformat och ofyllt eller oordnat och obebott. Så först kommer han ordna och sen kommer han fylla med invånare. Han kommer forma och sen fylla. Ja, det kommer bli väldigt spännande här. Men det här att tala om det som tohu vavohu, alltså öde och tomt och oformat och ofyllt, det är egentligen det gamla sättet att kalla någonting för ingenting. Så, för att i den
så
gamla...
jorden var ingenting?
Ja, det fanns ingenting. Typ så kan man tänka. För att i den gamla liksom, deras världsbild, så hur de kommunicerade då, så om inget har ett syfte, eller om något inte har ett syfte eller ordning, så associerade man det typ med det vi kallar idag ingenting. Liksom. Det har ingen mening så på det sättet. Mm. Och sen då så står det, vadå? Jorden var öde och tom och...
mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet.
Ja, mörker över djupet. Så här har vi mörk, vi har oordning, vi har mörker, vi har djup. Djup är liksom det kaotiska havet då. Så vi ser här att det är kaos, för kaos är motsatsen till ordning, eller hur? Det är mörker, det är oordning. Vi ska prata mer om det sen. Och så står det att Guds ande svävar över vattnet. Eller vattnets yta. Så mitten av det här är Gud närvarande. Mitt i kaos, mörker, allt oordning. Vilket ger oss direkt en teologisk lärdom.
Vadå?
Att vi får aldrig associera närvaron av mörker med frånvaron av Gud.
Mm. Mic drop. Men nej, jag tänker inte släppa den. Det är dyrt med ljudutrustning.
Vilket betyder att Gud är med dig fast du går hem dödsskuggans dal. Mm. Vi läser det direkt. Han är med.
Det var allt för idag, då går vi hem.
Sen så ska han då skapa. Så vi har här Guds ande svävar över vattnet. Guds ande, ruach, som kan betyda
vind.
Vind. Eller andetag kan det också betyda. Och då kommer han, det nästa som händer är att Gud sa, var det ljus. Och det blev ljus.
Kaboom.
Så han skapar genom ordet och anden. Mm. Vilket är väldigt logiskt, för att när du talar så kommer ande direkt. Ande och ord.
Och med hjärtat då är fyllt av Ja. Hur får vi nu, Matteus?
Mm, vad hjärtat
det hjärtat är fullt av tala munnen. Ja. Då vet vi att det första Gud säger är att han talar och så blir ljus. Mm. Och då är han fylld av ljus.
Exakt. Han är ljus.
Mm. Fick vi en till lärdom.
Amen. Ja.
Tänka sig.
Så vi ska kolla lite nu på hur skickligt komponerad och väldesignad den här texten är och vad det kan lära oss. Då. Det är så mycket briljant. Vi kommer inte kunna... Vi kommer inte komma i närheten av allt den här texten lär för att det skulle ta flera veckor. Men vi ska väcka lite hunger här i er, en aptit. Så nu kommer det följa nu 6 dagar av skapelse och sen en 7:e dag av vila. Och varje dag kommer bemöta problemet vi stöter på i vers 2. Att jorden är tohu vavohu, oformad och ofylld, ostrukturerad och obebodd. Så de följande dagarna nu kommer handla om att forma och sen att fylla. Så det kommer börja med nu att han kommer ordna saker. De första 3 dagarna kommer Gud forma och strukturera. Och de följande 3 dagarna, 4, 5, 6, då kommer han att fylla det han format. All right? Så dag 1-3 kommer Gud skapa strukturer då. Och han kommer göra typ 3 sfärer kan vi säga. Vi ska kolla på det. Så första dagen börjar med var det ljus. Så Gud projicerar in ljus i världen då. Och han skiljer ljuset från mörkret, står det. Och han kallar det dag och natt. Mm. Han skapar egentligen tiden här. Det är bilden. Han skapar tid. Tiden initieras. Så innan fanns det ingen tid. Bam, tid kommer in. Dag 2 skapar han ett valv som skiljer vattnet ovan med vattnet nedan. Och liksom... I de här bibliska författarnas kultur så uppfattas nästan himlen som något fast liksom, som är nästan och att, som kan en, vad ska vi säga, en kupol nästan som håller tillbaka vattnet så
det skulle vara 2 uppdelningar av vatten.
Ja, precis, så det finns egentligen, förenklat kan vi väl säga, han skapar himmel och hav egentligen. Det är vad han säger där. Han står, han delar på det och så skapar han. Gud kallade, vers 8, Gud kallade valvet himmel. Så att han skapar liksom himmel där och sen finns det ett hav då. Som blir.
Kan det syfta på molnen då? Det där? Att det separerar vattnet på 2?
Nej, för det finns andra passager sen med moln. Mm. Så här. Men vi behöver inte fördjupa oss i det här nu. Utan vi tar bilden här att det är himmel och hav. Liksom så. Så tid och sen himmel och hav typ. Sen dag 3, då skapar Gud torra marken. Vi läser där dag 3. Det är från vers 9.
Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.
Just det, så där kallar han havet. Så först skapade han himlen, sen havet. Sorry. Och han skapar jorden då framförallt. Här. Han skingrar på vattnet så att det kommer torr mark ur den här kaotiska vatten. Och sen så gör han ytterligare en handling. I vers 11 så gör någonting mer på dag 3.
Gud sa, jorden ska frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så.
Yes, vi kan stanna där. Så egentligen skapar Gud där de här första 3 dagarna. Tid, himmel, hav och jord. Mm. Hänger ni med? Liksom 3 eller 4 dimensioner då. Så. Och nu kommer dag 4-6 handla om att fylla det han format. De kommer matcha dagarna innan. Så dag 1 kommer matcha dag 4. Dag 2 kommer matcha dag 5. Och dag 3 kommer matcha dag 6. Vi läser dag 4 där. Vi tar vers, vad ska vi ta för vers? 14 kan vi ta bara. Mm.
Gud sa, på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det blev så.
Ja, vi kan läsa.
Gud
till, ja.
Gjorde de 2 stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten. Och likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden. Att härska över dagen och natten och att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon den 4:e dagen.
Just det. Så nu insätter Gud ljuset. Det blir solen, månen och stjärnorna då egentligen. Som symboler som ska reflektera Guds ljus. Så det Gud själv gjorde i dag 1. Han skilde dag från natt. Det delegerar han nu till sin skapelse. Han ger det till solen och månen. Och sen då stjärnorna. Då. Mm. Så de ska regera över tiden som han skapade på dag ett. Hänger ni med bilden? Ser ni att det matchar lite? Mm. Och att han delar med sig av sitt styre. Det kommer bli ett viktigt tema sen då, att han delar med sig av sitt styre. Dag fem, då skapar han djuren i vattnet och i himlen. Det står att han kommer att skapa levande varelser. Fåglar flyger över jorden och vattendjuren liksom. Vilket är då vad som händer på dag två. Hur han separerar och skapar himmel och havet.
Så han fyller det som han har skapat.
Precis. Och sen dag sex, då kan vi läsa igen från vers 24.
Yes. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det blev så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag. Boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.
Mm.
Djur. Som fyller det torra.
Ja. Kommer han skapa torr mark och nu kommer det saker som ska bo på den torra marken. Jag kan läsa lite till där.
Då är vi på vers 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.
Ja, och sen fortsätter det och så säger han att han ger alla fröbärande örter på jorden och träd med frukt som har frö till föda. Och allt sånt sker. Och sen står det att han såg på det och det var mycket gott. Och nu är det första gången han säger mycket gott. Så människan blir liksom klimax då.
Det stod ju också att han välsignade dem. Det stod det väl inte om de andra grejerna?
Mm, exakt, så han välsignar människan. Och det är viktigt då. Och den här betydelsen är då att de är till Guds avbild. Så man och kvinna förkroppsligar och representerar då skaparen i skapelsen. Mm. Så avbild egentligen, det ordet används i Bibeln på andra ställen om avgudastatyer.
Kul.
Så när Gud säger att ni ska inte göra några avbilder till er, böjer ner och dyrkar dem typ. Och sen står det att andra folken har tomma avgudar och de har statyer. Så faller ni och dyrkar dem. Det är det, samma ord. Så det är som att vi är bilder av Gud och vi ska spegla och reflektera Gud på jorden då.
Men vi ska inte vara avgud.
Nej, precis. Vi ska inte bli tillbedda. Och sen då efter sjätte dagen läser vi, så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. Och så kommer vi till vers 2. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. All right, så Gud skapar världen på sju dagar här. Och vi ska kolla nu på lite bara mönster som finns i den här berättelsen som man kan låsa upp hela texten så vi kan se ännu mer vad Gud vill kommunicera till oss. Delar av det i alla fall. Sen får ni springa vidare med er själva och fundera. Liksom. Men alla de här dagarna då som Gud skapar innehåller då frasen det var afton och det var morgon. Förutom dag sju. Den innehåller inte det. Liksom. Och tanken är väl där någonstans att det är något speciell dag med den här. Det är något speciellt. Den ska inte innehålla något mörker. Så då. Tanken är väl att Gud kommer någon vila eller att ja, på något sätt. Och det ska kolla, vi ska kolla nu bara på att hela den här texten är sprängladdad med sjuor. Om du har läst Bibeln någon gång så kanske du har märkt att talet sju dyker upp ganska mycket, eller? Mm. Sju är ju talet som symboliserar det som är komplett eller fullhet. Så. Och faktum är att det stavas likadant som det ordet på hebreiska, sheva, stavas likadant med samma tre bokstäver som att något är fullständigt. Sju och fullständigt. Och också att sluta en ed, att ingå ett förbund har också samma bokstäver. Så det är något man ska tänka på så här. Och då ska vi kolla nu på massa sjuor här. Bibelns första vers, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är 7 ord på hebreiska. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz.
Ja.
Och det är 7 stycken ord. Är det en slump? Naturligtvis inte.
Så det är 7 ord?
Ja, 7 okay. ord på hebreiska. Antalet bokstäver. 28. 7 gånger 4 alltså. De första 3 orden i den meningen. Bereshit bara Elohim. Alltså i begynnelsen skapade Gud. De har 14 bokstäver. De sista 4, himlarna och jorden. Det är 4 ord på hebreiska. 14 bokstäver. Alltså 7 gånger 2. De 3 orden, Gud, himlarna och jorden. Alltså nyckelaktörerna i den här berättelsen. Det handlar ju om Gud, det handlar om himmel och jord. Om man slår upp de 3, Elohim, Hashemayim, Haaretz, har det 14 bokstäver ihop. Och när folk börjar studera det här, de bara, är det här en slump? Det är nästan omöjligt. Sen också så kollar man att varje bokstav på hebreiska har talvärde. Så
till exempel, vad innebär det?
Ja, men som A, nu har de inte A, men ni fattar. A är 1, B är 2, C är 3. Hänger ni med? Ja, sådär. Och då om man slår ihop det så har Gud talvärdet 86. Himlarna 395 och jorden 296. Om man slår ihop 86, 395 och 296, då blir talet 777. Man slår upp Gud, himlarna och jorden. Ja, jag har läst Bibeln för mycket för att tro att det är en slump. Det är inte en slump.
Och vad skulle syftet med det här då? Att han verkligen vill peka på att det är fullständigt?
Ja, att det han gör är komplett. Han vet vad han gör.
Och sen,
du vet, ja, det är jättehäftigt. Och man kan nöra in sig på det här jättemycket mer. Vi ska inte göra så mycket mer. Du vet, det var en rysk matematiker på 1900-talet som hette Ivan Panin. P-A-N-I-N. Han var professor, tror jag, var det på Harvard? Jag minns inte. Ja, något sånt. Han tog fram i alla fall och visade då att bara Bibelns första vers innehåller 30 olika multiplar av 7, liksom, när man slår upp bokstäver och sådana här ord, och som jag drog exempel nu. Så man vill nörda in sig på det, kan man göra det. Det ska vi inte dra nu. Andra versen i alla fall. Vad var den? Det var ju att jorden var öde, tom, mörker över djupet och Guds ande svävade över vattnet. 14 ord på hebreiska. Alltså, you can't make this up. Det är verkligen otroligt. Och sen börjar Gud skapa då ju. Sen hur avslutas allting? Det avslutas ju med 7:e dagen. 7:e dagen, och då står det: på 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på 7:e dagen från hela det verken gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. Hur många bokstäver? Eller, ja, exakt. 21. 7 gånger 3. Och hela den här berättelsen är fyllt med 7 år. Frasen, och Gud såg 7 gånger. På jorden 7 gånger. Jorden, isolerat bara från jorden, utan på jorden, 21 gånger. Och det var, alltså det blev, 7 gånger. Om man använder himlarna och valvet, 21 gånger. 7 gånger 3. Gud, 35 gånger. Alltså 7 gånger 5. Ja, ni fattar grejen. Det är något som händer här liksom. Och som jag förstått det var det någon som försökte återskapa det här på andra språk, och man kunde använda valfritt talvärden och allting sånt där. De lyckades inte återskapa det. De fattar inte hur det har gått till liksom. Men det är någonting udda med den här texten.
Häftigt.
Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Sen finns det ju andra grejer så här, som att Gud säger, Gud talar faktiskt 10 gånger i den här berättelsen.
Inte 7.
Nej, 10 gånger talar han. Men han säger var det. Alltså låt det vara 7 gånger av de 10 gångerna. Och 10 gånger, är det någon annan gång Gud talar 10 gånger?
Plågorna?
Ja, absolut. Men också
budorden.
Budorden, va? Och sen så kan man, det finns jättemycket paralleller och kopplingar mellan det här och det. Men det får ni kolla in någon annan gång. Det här är för att jag är hungrig på Herren. Sen då i alla fall så hänger ni med att tal är viktigt, du vet. Det är liksom det antikrists tal i Uppenbarelseboken är 666 liksom. Tal är viktigt i Bibeln. Sen kan ju vissa springa för långt med det, men det är ändå viktigt liksom. Och hur som helst, nu ska vi kolla lite på då fler mönster här. Hur saker matchar ihop. Och vi visade, eller vi nämnde för er nu att dag 1, 2, 3 korrelerar med dag 4, 5, 6.
Yeah.
Och det här gör ett mönster då. Jag ska ta fram här för er. Det är inte jag som tagit fram det här. Det här är en bibelforskare som heter Andrew Teeter. Och då ser vi här att, just det, jag kan ju lysa med den här. Det är på engelska så ni får ursäkta om det är så. Men vi har dag 1 här. Det handlar om ljus och mörker. Så vi har dag 4. Det har jag också om ljus och mörker. Sol, måne och stjärnor. Så han formar något och fyller det med något. Du har dag 2. Det är vattnen ovan och vattnen nedan. Och du har fåglar och fisk. Så han fyller det han format. Och sen har du hur vattnet skingras och torr mark bildas. Torr mark är fokuset. Och här fyller han då den torra marken, jorden, med markdjuren och människorna. Sen det som är så udda, det är att på dag 3 sker en bonushandling. Han lägger till, texten lägger till, alltså Gud då, lägger till en grej. Han står att han skapade också fröbärande frukter. Fröbärande örter och fruktträd och sånt där. Och dag 6 säger han att det ska du ha till föda så här. Och att han skapar också människan med fröda och förmågan att föröka sig. Så det är 1, 2, 3 plus. 1, 2, 3 plus. Hänger ni med den bilden? Yes, då, nu ska vi bli supernördiga. Hoppas ni är okej med det. Bara för att jag vill tagga er på Bibeln nu. Här, plantor då. Fröbärande frukter, örter. Det hebreiska ordet esev. Det är tre bokstäver. Ein, shin, bet. Esev. Det är samma tre bokstäver fast i annan ordning som talet 7. Sheva. Så tänk er då, liksom, om vi har, vad ska vi ta, SVA är Sheva, SVA för oss. Då är det här SV, då är det ASV. Hänger ni med? Det är inversion. Det är en hebreisk ordlek, för vi ska koppla det här med att plantorna har någonting med att då blir skapelsen fullkomlig. Bara genom ordvitsen ska vi börja meditera och reflektera på det här då. Och vad betyder det? Jo, sjunde dagen blir ju en vila. Gud kan vila från sitt verk. Men det här betyder ju, och Sheva är också fullkomligt då. Det betyder att skapelsen är inte komplett utan frön. Förstår ni? Skapelsen är inte komplett, fullkomlig utan frön. Den är inte komplett utan säd. Den är inte komplett utan frukt. Men Gud kan vila från sitt verk. För då kan saker nu reproducera sig efter sitt slag och föröka sig. Hänger du med den tanken liksom? För nu har Gud tillsatt då världen till sin skapelse. Det här betyder inte att Gud inte är aktiv eller sånt. Men det är bara en bild på att visa här att
det blir fullständigt.
Det blir fullständigt. Om saker inte förökar sig har du inte fullständigheten. Intressant?
Ja, för annars dör det ut.
Annars dör det ut, precis. Och Gud är för liv då. Jag ska visa en annan bild här som också bara, det är exakt samma sak. Men poängen är då att det är tohu, det är oordnat. Och sen är det bohu, det är vohu, det är öde liksom. Och då är det här formar han och det fyller han. Och sen står det att han fyllde jorden och himlen med sin härskara. Härskara, tseva på hebreiska, betyder invånare då, eller så. Härskara, alltså det är den som, ja, det kan ju också vara som en härskara, alltså som en heter armé då, men som är invånare. Så att han fyller det och sen fyller det han har format. Hänger ni med designen? Ja. Är det coolt? Öppnar upp det lite mer kanske för oss. Så vi ser här då att det som är formlöst dag 1 och dag 2 handlar här om himlarna. Sen handlar det om jorden halva dag 2 och sen dag 3 där. Dag 4 och halva dag 5 handlar om himlen och hur han, och sen på jorden halva dag 5 och 6 och plus då. Och sen vilar.
Det låter väldigt väl planerat.
Jag vet inte hur man får till en sån här text. Jag fattar inte det. Det är otroligt imponerande. Okej, nu vill ni bli ännu... Jag kommer göra det jättenördigt nu. Eller innan vi gör det så bara så här. Vad lär oss det här mönstret oss? Ska vi fundera på det tillsammans? Vad lär det här oss? Hur kan det här lära oss något om Gud? Det han skapat på dag 1, 2, 3... Det fyller han på 4, 5, 6. Men vad är det han fyller det med för något? Sånt som ska ansvar över det han har format. Han vill alltså ha samregenter. Han vill regera världen tillsammans med andra. För på dag ett, vem är det som skiljer och namnger ljuset och mörkret?
Alltså han skapade solen och...
Nej, eller? På dag ett. Dag ett.
På dag ett.
Vem är det som skiljer och namnger?
Han.
Det är Gud.
Ja.
På dag fyra, vem är det som skiljer och namnger?
Sol och måne. Mm.
Det stora och det lilla ljuset. Ja. Och stjärnorna. Så de får den uppgiften Gud hade. Det står ni i bilden. Och det blir att Gud delegerar sin auktoritet. Han delar med sig av sin skapelse. Och samma då med oss människor. För vi kallas Guds avbild. Vi ska spegla Gud. Vi ska nu regera som han gör. Han ger oss ansvar för jorden. Vi ska förvalta jorden. Och då ska vi nu då, för han delegerar det till oss. Men utmaningen för oss är nu att vi ska regera som han gör. Hänger ni med? Vi ska spegla honom. Ja, vad får du för tanke igen när jag pratar om det? Är det flummigt eller?
Nej, jag får frågan, vad är syftet med det?
Att han delar med sig.
Mm. Eller att vi ska regera. Vad innebär det liksom rent konkret?
Vad innebär det konkret? Alltså det innebär att varför vi finns på den här jorden, det är för att vi ska spegla uppenbara Guds natur. Mm. Vi ska vara här för att förhärliga Gud och vi ska ära Gud. Vi ska leva så som Gud har tänkt för våra liv och vi ska reflektera vår fader i himlen då.
Och det gäller då även liksom övriga skapelsen också. Solen och månen ska också spegla och ära Gud. Mm.
Exakt. Men vi har ett speciellt ansvar för vi kallas specifikt avbild då. Mm. Så det lär oss något om Guds sätt att styra världen. Det blir inte den muslimska bilden av Gud liksom. Det blir inte andra religioners bild av Gud där Gud bara säger lyd och gör liksom, utan det blir som att vi blir medregenter på något sätt. Han inbjuder oss till ett partnerskap. Det är därför Gud i hela Bibeln älskar att sluta förbund. Ha en dialog, ett samtal, och han styr världen genom oss människor.
Han vill inte vara frånvarande och bara sitta och peka.
Nej, precis. Och vi ser då sen i resten av Bibelns berättelse, hur ska vi klara av det uppdraget Gud har gett oss? Vi behöver Guds ande. Mm. Vi behöver en övernaturlig hjälp från Gud för att klara av det här. För att vår relation med Gud blir brusten. Egentligen så är det för att vi behöver en relation med Gud. Vi behöver umgås med honom så vi får förmågan att kunna göra det. Ja. Spännande, eller? Och vad är det Gud gör med skapelsen? Han skapar skönhet från kaos. Det var kaos, det var oordnat, ostrukturerat. Han skapade ordning, han skapade funktion. Han skapade skönhet, godhet. Och han var generös, han delade med sig. Vad lär det oss hur vi ska leva våra liv? Vi ska skapa ordning där det är kaos. Vi ska skapa skönhet där det inte finns det. Vi ska vara generösa. För Gud är generös. För att vår skapare är generös och delar med sig ska vi göra det. Och då lever vi som Gud har tänkt för våra liv.
Så vi har alltid mycket att göra.
Ja. Och jag älskar det att när Gud skapar människan så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han henne.
De.
Eller de, ja. Vad är poängen där? Det är att det är enhet för de är ett kött. Men de är också olika.
Mångfald.
Så för att vi människor ska kunna spegla Gud så krävs det att vi är enade i vår mångfald. Mm. I vår diversitet. Liksom, att vi med olika gåvor kommer samman enade. Då kan vi spegla Gud.
Det ser vi också i Nya Testamentet med bilden av att församlingen är en kropp. Att alla behövs. Alla har olika uppgifter. Någon är som ett finger. Någon är som ett öra.
Yeah.
Någon är som en hals, whatever. Men vi behöver, alla behövs för att kunna spegla Guds härlighet.
Ja.
Det är ingen som själv kan göra det. Då hade vi ju blivit en minigud om man själv kunde. Men vi behövs alla.
Amen.
Det är vackert.
Det är jättevackert.
Och Gud är ju också tre i en. Så det är också, han är ju gemenskap bara i sig själv. Så det är också så vackert att vi då får spegla Guds avbild i gemenskap.
Och det blir också att du kan inte spegla Gud själv. Isolerat. Utan du behöver en gemenskap, en community tillsammans. Den är gemensamt spegel. Ja, ni fattar bilden.
Du behöver en lokal församling.
Halleluja. Ja, ni ser, allt är sprängpackat bara i kapitel 1. Det lär så mycket teologi. Nu kommer jag säga något jättenördigt här. Jag förstår det sent på eftermiddagen. Några av er kommer kanske tycka det här är för mycket. Jag bara gör det för att så här,
jag kanske är en av dem.
Ger lite så här, bara, okay, det finns så mycket mer. Någon kommer älska det här, någon kommer säga, vad håller du på med? Det gör inget. Det är lite liten bild här kanske. Ni ser kanske inte. Är det för liten bild? Vi ska se om jag kan göra det bättre. Den kanske är bättre. Ska vi se hur jag kan förklara det på ett pedagogiskt sätt. Jo, så här är det. Dag 1 och 3 är inte bara att de matchar dag 4 och 6, utan dag 1 och 3 mellan varandra speglar varandra.
Nu blir det för mycket här.
Nu blir det mycket, ja. Så det är som ett inverterat mönster, lite som så här A, B, C, C, B, A. Att de möter varandra så där, och de matchar varandra. Så att Gud skapar ljus och sen skapar han frön. Och det finns en ordvits där på hebreiska. Gud såg att det var gott, och sen nämner han att han såg att det var gott på dag 3. Han nämner inte att han såg att det var gott på dag 2. Han kallar och namnger på dag 1. Han kallar och namnger på dag 3. Och sen nu, det kanske finns någon som är den största bibelnörden här som vill veta det här. Det är att det finns ett fakta som har förbryllat jättemånga jättelänge. Och det är varför alla dagar så säger Gud så här, det här var den andra dagen, den tredje dagen, den fjärde dagen, den femte dagen. Men han säger inte det var den första dagen. Han säger det var dag 1. Han säger inte det var första. Och alla bara, varför är det så? Och då har de nördat ner sig där. Och de har äntligen hittat svaret då. Det är för att han använder samma ord, ett. Att han förde vattnet till marken, vattnet till ett och samma ställe. Och då blir det paralleller så här.
Ja, det är jättenördigt.
Jag bara vill bara visa för er hur mycket det finns i det här. Poängen är inte att ni ska memorera det här, men bara förstå hur mycket det finns. Samma sak, dag 4. Då står det att han skapar 2 regenter. Det står att det stora ljuset och det lilla ljuset att regera. Styra vid tiden. Visa att det är dag och natt. På jorden har han 2 regenter. Man och kvinna. Ser ni? Och det är också en ordvits på hebreiska där som vi inte behöver gå in på. Och sen skapar han en tredje skapelse, stjärnorna. Och en tredje skapelse, markdjuren. Och allt det här ska få oss då att sen jämföra, kontrastera, börja liksom reflektera, meditera.
Så det är som att hela texten får oss att förstå att Gud är för ordning och inte kaos.
Ja, verkligen, verkligen, exakt så.
Det är ordning i siffror, det är ordning i mönster.
Ja, det är fantastiskt. Man kan nörda in sig på det jättemycket. Och så ska man börja göra så här jättedjupa kopplingar. Så behöver man fundera, vad finns det för koppling mellan stjärnor och markdjur?
Ja, jag fattar ingenting.
Så bara, det var ju en tredje liksom del. Men vad finns det för koppling mellan stjärnorna och landdjuren? Och sen så börjar man komma till nästa berättelse. Så finns det en orm där i trädgården. Det är ett markdjur. Och sen i andra texter beskrivs som en stjärna som fallit från himlen. Mm. Och så börjar man fundera på djuren och upproriska andliga varelser. Och sen blir det så här... Oh, det är jättenördigt. Om ni lyssnar på vår podd kanske ni förstår lite vad jag pratar om. Men det är så nördigt så det finns inte. Poängen, vad lär oss allt det här fundamentalt?
Nu att du har skrämt bort alla från att lyssna på vår podd.
Exakt, nej. Men nu gör vi har aldrig så här nördigt i vår podd. Vi gör det nu bara för nu kan vi få följdfrågor här. Men poängen, vad det lär, är att det i himlen speglar det jordiska och tvärtom. Och vice versa. Jorden ska spegla himlen. Det som pågår i himlarna speglas på jorden och tvärtom. Förstår ni? Så hela budskapen i första Mosebok 1 är så som i himlen såg på jorden.
Mm. Wow.
Och det är också Jesu budskap. Hans bön är det. Efesierbrevet 1 säger att målet var att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Att i Kristus förena himlen och på jorden. Jesus säger, jag har kommit med himmelriket. Riket från himlen. Han kommer med det. För att han vill komma nu med himlen på jorden. Och det blir att målet är att himmel och jord ska vara förenat. Så som det är i himlen så och på jorden. Och då blir det liksom det grundläggande bibliska berättelsen. Hur kan vi få se himlen manifesteras på jorden igen? Och då blir det när vi litar på Gud. Och genom hans nåd, hans räddning, hans ande kan vi spegla honom som det är tänkt. Och det är genom hans messias då. Och då ja, typ så. Tankar och reflektioner, Jenny.
Det här var mycket.
Det var mycket.
Men det är häftigt. Alltså ja. Så här, Gud kan tala genom att jag läser det bara rakt av och jag får lära mig om Gud. Men sen också kan man gå in så här djupt och så hittar man så otroligt mycket mer. Sen kan man gå in superdjupt i ett helt annat tema och så ser man något helt annat. Alltså det är så många lager i Bibeln, och det är därför man liksom kan studera och studera hela livet. Det tar liksom inte slut.
Nej, exakt.
Det är, man kan begrunda det både dag och natt, hörni. Vi kan smaska på det jämt.
Precis så.
Gud har så mycket att lära, och vi får bli mer lika honom genom att bara få söka och söka och söka efter det han vill förmedla. Det är häftigt.
Ja, det är jättehäftigt. Och det finns så mycket mer att säga. Liksom. Det, vi kan gå in på frågor istället. Men det är liksom, du vet, hur Gud skiljer ljuset från mörkret här. Och så finns det en parallell till här då, att han skiljer havet från fasta marken här. Då så kommer man se att hav och mörker i Bibeln associeras jättemycket med varandra. Hur liksom vatten, mörker, död, fiender, allt det blir bildspråk för samma sak i Bibeln. Och hur ljus och torr mark är kopplat till varandra. Så till exempel när Gud räddar dem från Egypten, då delar han på havet så de kan gå på torr mark. Han för dem från mörker till ljus, han för dem från slaveri till frihet. Och så vidare. Och allt blir det här bara man har första Mosebok 1 som bakgrund typ. Och så får man meditera på en livstid typ. Ja, det finns så mycket mer att säga bara. Men vi ville bara visa er att så här, Bibeln är så mycket häftigare än du någonsin fattat. Och den är fortfarande häftigare än jag har fattat. Än någon fattat. Och det finns jättemycket att tillägga. Så här. Men jag tänker vi öppnar upp lite för frågor och reflektioner. Så där. Är det någon som har, får någon tanke, någon följdfråga, något, det här var snurrigt, det här var otydligt, det här var... Vi gick ju fort fram nu ändå. Men jag hoppas ändå... Det vi ville göra var bara väcka en hunger och längtan och insikt att Bibeln är så mycket coolare och mer avancerad än vi kanske fattat.
Framförallt att den är viktig. Mm. Att det är inte bara en bok. Mm. Utan det finns så mycket bara i den själv som visar på Guds storhet.
Mm. Ja. Är det någon som har en fråga? Mm. Kör!
Spännande.
Jag tror jag har hört, men jag kanske har fel. Jag tror jag kanske har hört också att typ så här, man vet inte hur moln bildas. Jag tror att forskarna fortfarande inte listat ut hur moln bildas. Så, här. Så det är spännande också. Ja. Maja. Någon mer tanke eller reflektion?
Mm.
Vill du förtydliga frågan lite bara? Ja, ja. Just det. Mm, mm. Exakt. Ja, men absolut. För på tredje dagen, det Gud gör är att han...
För tre är ju också en väldigt viktig siffra i Bibeln.
Ja, precis. Och vad gör han för något? Han gör så att det kommer torrmark. Det bildas torrmark från havet. Så. Och torrmark då, eller mark, inte torrmark, bara mark så allmänt. Och sen står det i den torra marken så skapar han fröbärande växter och allt sånt där. Så dels har vi det att han skapar den här marken från kaotiska haven. Vilket igen i Bibeln är en symbol på att han skapar liksom ordning från kaos, men också liv. För kaotiska hav och sånt är död. Och sen också att fröbärande växter växer fram från marken. Så den tredje dagen symboliserar nytt liv där det varit dött. Att det uppstår liv. Det som varit dött uppstår till liv. Så han skapar liv där det varit död. Och då börjar man se det temat genom hela Bibeln. Då har första Mosebok 22 så säger Gud till Abraham, gå och offra din son Isak, säger han. Ta din enda son, offra honom som brännoffer på Moriaberg. Så står det att han lyder Gud, åker en 3 dagars resa, går upp på berget Moria och ska offra sin son. Sen stoppar Herrens ängel honom och säger, gör det inte. Efter 3 dagar. Så från det att Abraham får budet, offra din son, till det att han avbryts. Då har ju Isak varit död i Abrahams ögon i 3 dagar från han får befallningen. Tills att han stoppas och så får Isak då metaforiskt liv igen. Uppstår till nytt liv. Och så ser man att 3:e dagen genom hela Bibeln handlar om nästan liv från de döda bland annat. Hur Ester håller en fasta under Esters bok i 3 dagar. Hela judiska folket under en dom, dödsdom. Hela judiska folket ska offras. De ska dödas av den här onde Haman och kompani. Ester har en 3 dagars fasta. På 3:e dagen får hon komma fram, träda fram inför kungen och han stryker dödsdomen och säger att judiska folket ska leva. Så det är 3 dagar och på 3:e dagen blir det till liv. Så det blir liksom hela temat genom Bibeln är att på 3:e dagen död till liv. Och det är en väldigt stor eller samma som med Jona. Jona kastas i fiskens buk, han är där i 3 dagar. Han är alltså död. Han åker ner i havet, i dödshavet, kaotiskt havet i 3 dagar, spottas upp på torra land efter 3 dagar. Det blir allt profetiska mönster som leder fram till att Jesus just ska uppstå på 3:e dagen. Och det kan vi också bara härleda då från första Mosebok 1.
Starkt.
Ja. Någon mer fråga, tanke, reflektion? Precis, för då blir det universums finjustering, eller hur? Att universum är designat och strukturerat och ordnat. Vilket det här var första Mosebok 1 säger. Tack. Har vi någon mer tanke, fråga, reflektion? Nu kommer jag säga min personliga åsikt här. Jag tror att vi gör oss en otjänst om vi bara vill hitta massa vetenskapliga dolda sanningar i Bibelns text. Liksom. För jag tror,
varför då?
Jag tror att Gud också så här i sin, alltså han var väldigt mån om att liksom kommunicera till också det folk han talade till då, liksom på det sättet hur de förstod världen och talade till det. Så att jag tror att han är lite Filipperbrevet 2 guden, att han ödmjukar sig, antar en tjänare i sig stalt, mänsklig stalt och kommunicerar till dem på det sätt han vill. Liksom. Jag vet att vissa springer på det spåret liksom, och hittar olika saker så här. Jag är lite, vad ska man kalla det, hesitant, alltså tveksam till att dra det för långt. Liksom. För det räcker med att man hittar någon sak som inte stämmer överens med vetenskapen och sen så kan någon få en troskris då. Och det är inte vad vår tro står och faller på. Liksom. Utan det handlar mycket mer om att vi tror att Jesus uppstår från döda historiskt och Gud har talat profetiskt till oss genom sina skrifter. Och så står det ju då att hela skriften är utandad av Gud. Dels för att vi ska bli frälsta genom tron på Jesus Kristus, 2 Timoteusbrevet 3:14 och 15. Och sen 16 säger då också för att vi ska bli fostrade till liksom, vi ska få tillrättavisning, fostran, rättfärdighet, allt det här så att Guds människan blir välrustad för varje god gärning. Så jag tror Bibelns mål framför allt inte är att göra oss goda vetenskapsmän utan framför allt att göra oss till gudfruktiga människor liksom. Det kommer i sin tur göra att man blir sanningssökare och vill utforska Guds skapelse och hitta vetenskapliga sanningar. Men jag tror kanske inte att vi ska gräva i Bibeln för att hitta vetenskapliga sanningar, utan snarare att det blir ett resultat av att vi följer Gud, tror på Gud, att universum är ordnat och strukturerat. Hänger ni med min reflektion så? För jag tror att annars räcker det med att man hittar en sak som inte vetenskapligt stämmer, och sen kan man få en troskris. Och då gör man sig själv en otjänst. Typ så. Mm. Vad tänker du igen?
Nej, men jag tänker bara på att Bibelns böcker är olika genrer. Ingen av Bibelns böcker påstår sig vara som någon form av uppslagsverk. Vilket... då, alltså mycket, till exempel i Saltaren så står det ju om solen som vandrar sin bana över himlen. Men vi bara, men hallå, jord, det är ju jorden som snurrar. Det är ju inte solen som vandrar. Det är ju snarare liksom en mer poetisk bild. Så det är ju inget claim, heter det? Påstående att det är vetenskapligt. Med det sagt så det är möjligt att det finns grejer i Bibeln som det du letar efter. Det är ju jättespännande när man hittar saker som så här. Ja, men till exempel, nu är det ju inte vetenskapligt så, men man kan ju till exempel när man läser Davids salmer, då kan man ju se, om man läser det med ett psykologöga, då kan man ju se, oj då, han kanske hade den här diagnosen, och så ser man liksom att ja, här uppmuntrar man till att man ska göra på det här sättet, man ska rikta sin blick mot något positivt, bla bla bla. Sen kollar man hur psykologerna jobbar idag, och så jobbar de på det sättet, bara det att det visste vi redan för länge sedan. Så man kan ju hitta såna här häftiga kopplingar också med liksom nutid och eller forskning och så vidare.
Exakt. Typ, det var
typ av svar. Jag vet inte om vi svarade helt på din fråga.
Nej, en reflektion kring det. Jag har en fråga där också. Just det, med, menar du specifikt det här med talen, liksom sjuerna och sånt? Ja.
Mönster och sånt.
Alltså, ja, frågan som jag förstår den är, liksom, vi såg här i första Mosebok 1 hur det var jättemånga häftiga nummer och hur det var strukturerat, väldigt välgjort liksom, och designmönster där i talen. Så finns det på andra platser i Bibeln också. Och då är det ju olika liksom, beroende på genre som du sa, Jenny, och liksom, var i Bibeln man är. Det finns definitivt det i Matteus evangeliet kapitel 1 med han, släktledet han tar fram där och så. Det finns det på andra ställen också till viss mån. Men det är ju lite olika. Sen mönster och design finns över hela Bibeln. Det är bara som exempel tre dagar där. Och tre dagars mönstret och allt sånt. Men det är inte lika mycket med, som jag kan utan till nu, som är just det här med numerologi på det sättet. Uppenbarelseboken innehåller sånt också. Det gör det. Det innehåller massor med sjuor, massa med talsymbolik och sånt. Och då är den skriven i den genren, och då kan man gräva sig in på det. Men du kan inte hitta det i alla Bibelns böcker. Så.
Men sen det här med, du nämnde att de också hörde ihop liksom, när du gick in på den sista grejen, att dag 1, 2, 3 hänger ihop, och det var början och slutet på varje sån. Och det blir liksom som ett mönster som pekar in mot mitten.
Just det.
Det brukar kallas för en kiasm, uttalar rätt. Mm. Att det, och det man ofta vill komma fram till då, det är liksom en genre att skriva på, är att det som är i mitten är det som är det viktiga. Så då, det var min fråga till dig, men det kanske du svarade på med den frågan, att det som var i mitten är i dag 3. Är det då liksom poängen med hela dag 1 till... Nej, vänta.
Nej, inte dag 3.
Nej, inte dag 3.
Mitten var dag 2, va?
Dag 2, ja. Vad är liksom det viktiga med det?
Dag 2, det är för det är som ovan och nedanför. Fokuset är ovan och nedanför, tror jag det är bara. Men,
nej, men för det mönstret kan man hitta på ganska många platser, särskilt i...
Typ varje bibelbok.
Ja, att så här, man läser en viss... Kan du ge något exempel bara som vi inte behöver gå igenom, men om man vill studera det själv?
På en kiasm?
Ja.
Daniels bok... kapitel 2-7 kapitel 2 matchar exakt med kapitel 7, kapitel 3 matchar exakt med kapitel 6, kapitel 4 med 5. Och då är det liksom att kapitel 2 och 7 handlar om att någon har en dröm och en vision om fyra olika sorters riken. Dag 3 handlar om pojkar som kastas i en brinnande ugn och räddas övernaturligt. Kapitel 6 handlar om Daniel kastas i en lejongrop och räddas övernaturligt. Och kapitel 4 och 5 handlar om kungar, hedniska kungar som omvänder sig och bekänner Jesus som Gud. Liksom. Och de här mönstren dyker upp över hela Bibeln, liksom kesmer och sånt. Så det finns överallt. Men just det här med siffermirakel och sånt, det är inte lika gängs eller allmänt rådande så. Ja. Är vi nöjda? Har vi någon sista fråga annars? Eller reflektion? Ja. Mm. Jättebra. Upprepa frågan, Jenny, bara så att alla hör den.
Ja, att Petrus nämnde att när det står att Gud skapade himmel och jord, att det egentligen översätts himlarna och jorden. Och då menar du att i Bibeln så står det ingenting om himlar i plural på andra ställen. Men varför gör det då just här? Och i flera andra religioner så pratar man om sju himlar, men det står inte sju himlar i Bibeln.
Ja.
Var det så du ställer frågan? Yes.
Exakt, det stämmer mycket väl att det finns en judisk tradition som sa där många tänker att det är sju himlar och sånt där. Det är ändå så faktiskt att om vi slår upp andra Korintierbrevet 12 så kommer vi se att Paulus talar om fler himlar. I andra Korintierbrevet 12, om jag läser vers 1 och framåt, så säger Paulus så här: jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Så Paulus talar faktiskt om tre himlar. Och att tredje himlen här beskriver han som paradiset. Så om det finns sju himlar, det finns ingen bibelstöd för, men att det finns flera himlar, ja, och då verkar det vara en tredje himlen här som beskrivs som paradiset. Den första himlen då måste vara den vi ser med våra ögon, tänker jag, och sen finns det en andra himmel på något sätt då, och den tredje då paradiset där Gud bor. Så det är väl vad vi kan säga så ganska säkert utifrån bibliska texten.
Men när det står himmel i typ saltaren och sådär, över himlen när du upphöjd och sådär, översätts det inte i plural då? Eller översätts det i plural? Ja, är det bara i första Mosebok som det är i plural?
Generellt så har Bibel 2000 och Folkbibelns översättare valt att inte översätta det i plural. Men ibland står det typ himlarnas himmel rymmer inte dig. Och sånt. För att visa poängen i att Gud är liksom överallt. Så. Men det verkar utifrån Bibeln ändå att det finns som tre himmelska dimensioner på något sätt. Där antagligen den första är det vi ser med våra ögon. Och sen den tredje är det högsta där Gud bor liksom då, utomdimensionellt. Så.
Vad skulle den andra himlen vara då? Är det där andevarelser, alltså typ änglar där?
Det är en spekulation många har.
Spännande.
Det är också, precis, det är också en vanlig spekulation många har. Men det är spekulationer vi kan inte veta exakt. Men precis så är det, ja. Det blir ju tre, exakt. Så det är ju många som exakt så tänker så att du har det innersta heliga, det blir himlarna, Guds tronrum. Sen har du det heliga, där bara vissa fick vistas då, det är andevarelser. Och sen har du då förgården, där vem som helst fick vistas så, och det skulle då vara den sista himlen så på något sätt. Så det finns mönster, det finns tankar att gräva sig ner i och reflektera kring. Men om jag bara skjuter från höften och gissar nu, jag kan inte lära ut det som lära, så är det typ att första himlen är det vi ser, andra himlen är den osynliga verkligheten och tredje är där Guds tronrum, så liksom paradiset. Ja.
Spännande. Finns det mycket
jättespännande
vi
fråga. Härligt! Hoppas vi har väckt lite bibelglädje. Hoppas vi har väckt lite hunger efter Jesus. Vi ber en avslutande bön, sen ska Hanna få ordet. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för din sanning, att du har skapat världen. Tack att du är fullkomlig i din skapelse. Tack att vi som blev delegerade det har misslyckats gång på gång igen. Men du hade en lösning, att genom tron på Jesus Kristus blir vi räddade och frälsta. Befästa. Tack att vi fick bara skrapa på ytan här nu med psalm 1 och första Mosebok 1. Det finns så mycket mer. Jag ber att alla som har varit här skulle gå härifrån med passion för Jesus. Skulle vilja förbli i Guds ord varje dag och gå som vandrande, blomstrande träd och ära Gud. Vi tackar dig för det, kung Jesus. Prisar dig och ber om ut bara uppenbarelsens ande över den här församlingen och alla som är här. Att de skulle bara få sprida himmelriket på jorden. Att längtan är att himmel och jord ska förenas. Att det som det är i himlen ska det vara på jorden. Vi bara tackar dig för att proklamera det och ber att hela Ursviken skulle bli himmelriket på jorden. Att det inte skulle finnas några hungrande längre. Att det inte skulle finnas några utslagna längre. Att du skulle läka, ta hand och vårda alla människor. Så vi skulle få med och skapa paradiset. Tack att det är det du lär oss. Skapa ordning, struktur, skönhet, godhet, delegerande och enhet. Tack att det skulle bara få bli så här. Här och runt omkring i Jesu mäktiga namn. Amen.